This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkomna till Brottsskratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Silvia Ingosotto Åkermark.
Och jag heter Nina Lövenhjelm.
Äntligen är vi tillbaka, Nina, på plats. Så härligt att se dig. Jag har verkligen saknat dig.
Ja, men detsamma. Vi har inte sett så här på nästan 2 månader kanske, över hela sommaren.
Det känns lite overkligt, men, och jag är liksom så trött att vara tillbaka. Det är helt sjukt, fast man är jätteutvilad. Det säger man så här, det är så ovant att du var i gång igen, men också så inspirerande och härligt. Men lite speciellt det här veckan, Nina, för du har faktiskt fått uppleva brott på nära håll, kan man säga.
Ja, det stämmer. Ja, det var ju ett, vad ska man säga, en skjutning som inträffade i tisdags kväll i Stocksund, som är en, det är en förort till Stockholm där jag bor. Alltså, den här skjutningen ägde rum precis, ja, nästan precis där jag bor, utanför vår lokala ICA-butik. Och den kvällen, jag kom hem 10 minuter efter den här skjutningen då hade skett, och min man, han bara, du måste komma in här i huset, vi måste sätta på skalskyddet, det har skett en skjutning. Och det blev väldigt sådär, ja, obehagligt, för det var helikoptrar som då hovrade över vårt hus hela kvällen och även under natten, och spreds massa rykten om att det var folk omkring som gömde sig i trädgårdarna. Och sen var det ju många som hade hört de här skotten, alltså många barn också, eftersom många är ute och leker nu i trädgårdarna. Och det är ganska ovanligt att det sker en skjutning just i det här området, för det är ganska så här lugnt villaområde. Och sen var det ju mycket då prat om det i skolan dagen efter, och liksom vår dotter, hon skulle gå till skolan själv då med några kompisar, men det, vi följde med henne den här gången och sådär, och så mycket frågor, så att det var lite speciellt.
Men hur hanterar man det? Hur hanterar du när det är barnen eller frågor, och vad väljer man att berätta?
Ja, men nu är mina barn, de är inte så gamla, så att vi vill väl helst kanske inte prata om det, men sen hade ju det spridits då rykten och pratats om det på skolan, så då kom min dotter hem och sa så här, nej mamma, jag vill inte gå till ICA själv så där, för att det har hänt någonting där. Så att barn uppfattar ju mycket mer än man tror, och då måste man ju ha, någon strategi för hur man ska prata med dem, om de vill prata om det. Och det väcker ju såklart mycket frågor och tankar just hos barn.
Men nu, hos dig då, hur kändes det att plötsligt att du var så nära hemma, där man känner sig som mest trygg?
Ja, men någonstans, eftersom du och jag jobbar med det här jobbet, så känns det på något sätt, det är ju ändå lite av vår vardag, och någonstans är man ju kanske mer beredd att, vad ska man säga, hantera såna här situationer. För många grannar och andra så känns det som att de upplevde det här som väldigt traumatiskt och jobbigt och nära inpå, men själv så är jag ganska lugn faktiskt. Och sen visar det sig att det här på något sätt verkade vara någon slags beställning. Nu vet vi ju inte mer, utan det här är ju mer rykten som sprids, att det här var mer verkligen targeted. Det var, man var ute efter en person och det var som en ren avrättning. Men det skedde, det var 7 skott då i huvudet på den här mannen bland annat. Och det var då inför barn och vittnen som hade sett det här på en väldigt öppen gata. Så att det blev egentligen det, att det var väldigt obehagligt. Och just tidpunkten, att det var... alltså en tidpunkt när många är ute ändå, och när man går till ICA är öppen, så att det var väl mer det. Det är klart att det ja, man har ju tänkt på det en hel del.
Ja, utifrån vår bakgrund så måste jag säga att det är ju väldigt speciellt att man väljer en sån plats och den tidpunkten för ett mord. Så jag förstår att det blir ändå väldigt traumatiskt för många runt omkring. Men trots då att vi jobbar med det vi gör, så jag blir utsatt för ett brott i sommar. Och blev rätt, inte traumatiserad, men det var mycket, mycket värre att hantera. Jag trodde det var, jag blev, man ska säga, någon ryckte min väska när jag gick på tåg ner i Frankrike. Och det i sig, jag menar, det, jag fick de här skuldkänslorna. Och bara, varför hade jag med mig den här väskan? Och det var en fin väska. Och jag hade med mig mitt pass, som jag aldrig har. Jag ändå reser mycket, jag har aldrig varit utsatt för någonting. Men jag brukar tänka till ganska mycket. Men det här var supertrångt tåg, jag har varit på stranden. Men att jag bara, varför är jag med mig den här, och borde jag inte ha hållit där och sådär. Jag började skuldbelägga mig själv, vilket man inte ska göra. Men jag gör det, för man ska ju kunna. Men man vet också att när det är så här trånga tåg, och just där i augusti månad på Rivieran, så sker det mycket brott just på tågstationer. Det är ju även i Sverige. Men också att plötsligt känner vi inte lika trygg längre. Jag skulle åka till Nissen och skaffa ett pass, provisoriskt pass, för jag skulle vara kvar några veckor och måste få ett pass hem. Och då vill jag inte riktigt åka tåg själv. Det är nog också nyttigt. För man inser då att jag träffar ofta de klienterna som har varit utsatta för betydligt mycket mer traumatiserade brott. Faktiskt vad som sker med en själv, och hur lätt det är att plötsligt inte känna sig trygg längre i det. Och jag vill bara klä på mig. Jag vill inte få någon uppmärksamhet. Jag vill inte att någon ska se mig. För jag vill inte att någon ska komma fram till mig. För jag känner mig inte alls mentalt förberedd för det. Och då är det liksom bara en stöld. Så att man med sexualbrott eller misshandel, vad som helst, vad det ändå gör med varför det är så allvarligt att begå brott och vilken kränkning det innebär. Så att jag har ju verkligen då, jag har förstått det sedan tidigare, men jag var inte riktigt beredd på att jag själv skulle känna det. Nu gör jag inte det, men det här var 1-2 veckor som ändå var lite obehagligt.
Ja, men det är kanske lite nyttigt för oss som ändå arbetar med det här, att få känna det på, även om man inte vill det såklart, så är det ju, för det är ju svårt att sätta sig in i människors upplevelser och den, vad ska man säga, kränkning man känner, och det här angreppet på den personliga integriteten. Det är ju det som på något sätt är grunden för den här, också yrkandet om kränkningsersättning som man får begära. Men jag tänker, hur skedde det här? Märkte du när du blev av med väskan, eller?
Nej, för det hände precis när dörrarna stängdes. Okay. Alltså, allt gick jättesnabbt. Jag var tvungen att gå på och fick ta med mig min hatt för att komma på. Det var så proppfullt tåget. Och då säger min man bara, var är väskan? Och jag bara, här. Och så bara, nej, är han inte i min hand längre? Så jag hade 2 väskor, så att en var en ganska liten handväska. Så att jag vet att det har skett flera stölder här i Stockholm också, för jag är kompisar som är domare och de berättar om det. Det går ju så snabbt, så jag menar, det handlar ju inte om vad jag egentligen gjorde eller inte, men det är så lätt att börja klandra sig själv, och det är det man ju inte ska göra. Så att jag har jobbat mycket med det, och att inte heller... att våga, att inte bli så otrygg, att fortfarande tro väldigt gott och känna mig trygg, för det är det allt går ut på. Och då tänker mig, gud, tänk på någon som utsätts i sin egna hem för våld.
Jag tänkte också på det, och alltså just det, inbrott också,
ja,
att de har rotat bland ens grejer och...
Men också att när man är utsatt vid dagligen kanske av sin partner, vad det skapar för stress och otrygghet inom en själv. Det är inte konstigt att man börjar må oerhört psykiskt dåligt av det. Vi pratade ju förra gången om straff. Och i det här avsnittet så tänkte vi prata ju om, som vi pratade om, livstidsstraff. Vad det egentligen innebär. Hur många år det är och vilka typ av brott egentligen man får livstid. Vad innebär livstid egentligen, Nina?
Ja, det innebär, alltså det är lagens strängaste straff i Sverige. Och det innebär att man döms till fängelse på livstid. Och det innebär alltså att man vet inte hur länge man kommer sitta. Och det är många som säger så här, men vadå livstid, man sitter ju inte, man får ju inga straff i Sverige, för man blir ändå släppt på en gång. Men det är ändå så att livstid är fängelse på livstid, men man kan få det här omvandlat till ett tidsbestämt straff. Men det kan man först få efter att man har suttit då i fängelse i 10 år, och då får man ansöka om det. Och det är en tingsrätt i Sverige, då Örebro tingsrätt, som hanterar de här ärenden. Och det är tydligen då två domare bara som tar upp alla de här fallen. Så de är ju väldigt då insatta i de här fallen då. Och sen är det, läste jag, att det är 8 åklagare, och de är utspridda över hela Sverige, som hanterar de här målen, eftersom det är så pass stor säkerhetsrisk att hantera det här. Men jag tittade lite på statistik då för förra året, och just nu så är det 144 personer som avtjänar livstid i Sverige, och av dem så är det faktiskt, det är 7 kvinnor. Och det som är lite intressant, den som har suttit längst i Sverige oavbrutet då, det är en man som heter Leif Axmyr. Ni kanske har hört talas om honom. Men han fick ett tidsbestämt straff. Det fick han 2 år innan han dog, och då bestämdes det till 51 år. Så det är väldigt lång tid. Och då fick han sitta 34 år av dem, eftersom han blev villkorligt frigiven efter 2/3 av straffet. Så från då 1982 till 2016 så satt han i fängelse, och han kom ut när han var 78 år, och sen dog han då 2 år senare. Och anledningen till att han fick det här straffet, det var ett dubbelmord på hans exflickvän och hennes vän. Men sen hade man ju också gjort en, sen hade han begått brott inne på anstalten. Och det tar man ju hänsyn till när man, om man bestämmer det här straffet eller inte. Men sen finns det ju många som har suttit väldigt länge som har dömts till rättspsykiatrisk vård. Och det är ju inte samma sak som fängelse, utan det är att man är allvarligt psykiskt störd. Och då finns det, eller det var en man som han satt också i närmare 50 år för ett mord på en 8-åring på Lidingö, och en våldtäkt på den här pojken då. Men då, eftersom han hade en allvarlig psykisk störning, så vågar man ju inte släppa ut honom, utan då gör man ju den här prövningen, för då ansåg man att risken för återfall var så pass stor. Men det är väl egentligen de som har suttit längst i Sverige.
Ja, och jag vet att få mig den här frågan, för det, jag tror att det idag, för rättspsykiatrisk vård är väl det som man kan säga störst sannolikhet att man faktiskt kommer sitta hela tiden, kan man säga, för det är inte säkert att man kommer bli frisk under tiden. Men det sitter ju ett antal idag, som ni vet, de här Stureplansskjutningarna finns ju i Treus, och jag vet mitt Engla, hon som blev mördad, Anders Eklund. Jag tror att flera av dem, de här mest uppmärksamma målen, jag vet Helene som blev mördad, som man inte visste vem det var i många år, han Ulf Olsson, tror jag att han hette, eller heter.
Och nere där i
ja,
södra Sverige.
Jag tror att flera av dem, och Alexander-skjutningarna, Tolle Olsson och Jack Arkla och de här, de kommer kanske få sitta. Ja, det ska bli intressant på det sättet utifrån ett juridiskt perspektiv. Det är klart det är fruktansvärt att veta, men det är, att de kanske faktiskt kommer kunna sitta i princip livstid. Det kommer sitta väldigt lång tid i varje fall.
Ja, men precis, det stämmer. Och jag tittade lite på det också. Och då, de här med Alexandermorden som var då 1999, det är 20 år sedan. De tre då, Jack Arklöv, Tony Olsson och Andreas Axelsson, de sitter ju fortfarande. Och där var det ju då 2 poliser som sköts ihjäl, för er som inte vet om det då. Och de har ju då alla ansökt om att få det här tidsbestämt vid flera tillfällen. Men där anser då Örebro tingsrätt, och även det har gått även högre upp, att de här morden då har ett så pass högt straffvärde, eftersom det här också då gällde poliser. Och de har inte heller skött sig under den här anstaltsvistelsen. De har försökt rymma och begått brott inne, och även under permissioner och sådär. Så att jag håller med dig helt i det. Men en nyhet är faktiskt att det här Tommy Sutreus, alltså som var ansvarig för Stureplansskjutningarna, det var väl 3 som dog och flera skadades. Han har faktiskt fått det omvandlat till 39 år. Det fick förra året. Jag blev också... och han har ju då tydligen då skött sig ändå väl under den här anstaltsvistelsen. Och det är ju det handlar om. Och Mattias Flink som vi pratade om förra gången, han hade ju då skött sig helt exemplariskt under de här 20 åren han satt. Och det hade man ju då tagit stor hänsyn till. Sen... Några andra då som jag tänkte på, just den här John Ausonius, den så kallade lasermannen, han dömdes ju visserligen då, för det var 1 mord, men det var ju då ett 9 mordförsök, och då hade han ju använt ett gevär med lasersikte, och det här handlade ju också om personer med utländskt ursprung som han var ute efter, och han har inte fått det heller tidsbestämt, och han har sökt flera gånger, och han dömdes 1993, så han har ju suttit ganska länge. Och det som är lite intressant med honom är när man tittar på hans, den här rättegången som var med honom, då han bytte faktiskt advokater flera gånger och han misshandlade även sina advokater inne på häktet, och den sista advokaten han fick, den fick och han inte byta ut, det var den här kvinnan då, Kerstin Korti, som var, nu vet jag inte om hon är verksam fortfarande.
Jo, men det är
hon. Ja. Men hon blev ju då misshandlad inne i rättegångssalen av honom. Så att, men han fick inte byta ut henne, för det skulle vara för mycket kostnader, plus att han hade ju fått hur många olika advokater som helst. Så han fick sitta då, det är liksom en liten anekdot här, han fick sitta med handfängsel bredvid sin advokat under rättegången.
Ja, och han blev också dömd nyligen för ett mord i Tyskland.
Just det!
Det blev han. Så att det, och jag tror att de här målen, varför de är så fascinerande, är just att det skrivs mycket i media, men det är ju, vi har också läst en hel del domar, du och jag nu Nina, inför det här avsnittet, och man blir på någon, det är en sån, det är väl en fascination på något sätt, det är någon ondska som är så svårbegriplig, för just, man tar ju ändå hänsyn till de här målen, man får just livstid, det ska ju vara de absolut mest allvarliga fallen. Till exempel om man har skjutit många, är det ju då, kan det vara mördat många, men inte bara just med skjutvapen. Men att man också, man kan utreda, för problemet med mord är ju att brottsoffret är just, det kan ju inte prata, för det är ju, har ju blivit mördat, så det finns ju inte. Så det är ju, när man har suttit målsägandebiträde som jag har gjort en del mord, är ju ibland lite frustrerande, för att det, man upplever kanske att den bilden av mål inte riktigt kommer fram på rätt sätt. Jag har suttit i två mord nyligen, när man inte ens visar ett foto på målsäganden, hur den såg ut innan det blev mördat. Vilket jag kan uppleva väldigt, för det har varit väldigt allvarligt. En som har blivit knivs, alltså man har skurit av hennes hals, och det andra var 21 yxehugg både i huvudet och på armarna. Och annars får inte jag visa bilden, det kommer jag inte gå in på, men det var att jag inte hade den möjligheten. Men...
Nej, men, och nu visar man ju bilderna på kvarleverna, det är ju det.
Exakt, exakt. Och vilket blir väldigt märkligt, att se bara mörda människor, men inte personen faktiskt. För det är, någonstans handlar ju om värdighet, att någonstans också visa om du är som blev mördad. Men återigen då, problemet där är svårt att visa, för att det blir också väldigt teoretiskt, utifrån att då läkare ska kanske göra då bedömningar och rättsläkare utifrån kanske mycket dödsångest och hur utdraget förloppet har varit när någon har blivit mördad. Och det kan vara jättesvårt, men som sagt, personen kan inte berätta det, men det är ändå någonting som man anser kan vara väldigt försvårande. För man, det finns praxis på att 14 år är det som är normalpåföljden när det är mord. Och sen kan det då finnas försvårande omständigheter eller då förmildrande som gör att man får blivit det lägre straff. Vet du, och så säger man också att ibland kan det vara 18 år i det som är högst. Det är det man kan döma längst till innan det blir livstid.
Innan det blir livstid.
Ja, så det är väl det som är 18 år är det. Men jag har ju läst den här Tova Magnusson som var mycket uppmärksamt också i media. Hon var ju ett väldigt ungt par. Hon har levt också i en våldsam relation. Hon har bott hemma tillsammans med kille. Det var
hon var ganska ung.
Hon var väldigt ung. Jag tror precis i samband med studenten. Hon var väldigt, väldigt ung. Det var bilder på henne. Och han kommer väl också troligtvis sitta relativt länge, i och med att han är också, han blir ju dömd för misshandlat henne och hotat henne också innan det här hände. Men det intressanta där är att han fick ju livstid, men hovrättspresidenten i det målet, det skiljer, skulle tycka att han ska ha ett lägre straff.
Det är alltså chefen för hovrätten som var med och dömde då.
Framförallt, och han tar upp det här med att man inte var utrett hur, vilken dödsångest hon har känt under tiden. Det var ändå extremt många försvårande, men jag tycker just i relationsmord ändå så måste man ju någonstans också ta hänsyn till, förstå vilken stress, alltså de har ju varit hotade och misshandlade så många år kanske, så att vadå, det har väl också byggts på den här dödsången, så det är väldigt märkligt att det i sig ska vara så avgörande, tycker jag, just i relationen, det i sig borde vara försvårande, för förra året så var det 108 personer som det visade för dödligt våld och så dog, och av dem så var det 22 kvinnor i nära relation som blev mördade. Det är en jättestor siffra. Jag tror att det var, ska vi se här, att det var 43 fall som blev utsatta för skjutvapen. För, och då en av dem var kvinnor, men sen var det just 22 stycken i relationsvåld. Så att i många andra länder så pratar man ju om femicide, alltså att alltså kvinnomord, att det är ett hatbrott i sig. För mycket handlar bara om kontroll, för det handlar ofta i samband med separationer.
Precis.
Att det i sig, för vi kan ju se på tidigare domar, för det kom ju lite ny praxislagändring för några år sedan, att det är nästan lite svårare att döma till livstid i den typen av mord. Skulle säga, om man inte kan visa det här då, att det verkligen är synnerligen allvarligt då, till exempel våld. Mm. För i Tova var det ju att han hade slagit med hammare i huvudet ungefär, om det var över 20 gånger, 121 skador och frakturer och skallskador och blödningar och sånt där som man kunde visa. För det var det hon dog av, inte av en strypning, och sen så sänkte han hennes kropp i vattnet. Så det var inte heller av dränkning. Men jag tycker att det är någonting jag vill flagga för. Jag vet att många jobbar för det också, att vi i Sverige måste inse att det här är ju, vi kan ju inte acceptera att det dör 22 kvinnor, blir mördade i relationer. Det är ju ett extremt allvarligt i vårt jämställda land.
Verkligen. Och det känns ju som att det har fått mer uppmärksamhet. Alltså det skrivs mer om de här morden än tidigare. Och när man går igenom de personerna som sitter för livstid, då är det väldigt många som just är relationsvåld. Alltså mord då, och det har ofta varit i hemmet, inför barnen, små barn. Och det har ofta kanske varit i kombination då med våldtäkter, att man har kunnat se det. Och det är klart att det måste ha varit fruktansvärt för de här då mördade kvinnorna att utsättas för det. Just på den platsen där man ska känna sig trygg av den personen man någonstans har kanske försökt komma ifrån.
Ja, för det försvårar om sig, det är också just faktiskt att man är lite skyddslös och liksom, och det handlar man i en beroendeställning, för någonstans vill man ju tro, som man kanske bjudit in då sin exman till exempel. Det vet jag, den orten jag kommer ifrån, Skene, där skedde också ett fruktansvärt mord på en väldigt ung tjej, och det var en ung kille som hörde henne, för hon skulle hämta, tror jag, lakan när de hade separerat, och då stod han och väntade på henne. Så jag tror att man måste inse, jag tror att vi måste börja prata mer om straffvärdet i faktiskt den typen av mål, för att det är ju ett jämställdhetsproblem, eller det är en säkerhetsfråga för kvinnor överhuvudtaget.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Thank you.
Men när du sitter på de här morden då, när du är målsägande biträde, då företräder du alltså de anhöriga till den personen som har blivit mördad då, eller gått bort. Och hur hanterar man det? Och hur hjälper man de här anhöriga?
Det är ju faktiskt väldigt svårt. Det är en väldigt, väldigt svår uppgift som målsägande biträde. För som sagt, det beror ju på hur när och mycket kontakt de har haft och hur de upplever det. Men det kan ju vara också fruktansvärda bilder som finns i förundersökningen och huruvida de ska ta del av det eller inte.
Eller gå ut då när de visas på rättegången. Ibland gör de ju det.
Verkligen, och mycket om media, kanske mycket de ska uttala sig i media. Och det är många frågor som man får diskutera, för de själva måste ju bestämma. Men man måste också kanske förklara för dem att det kan sätta sig på näthinnan och hur svårt det kan bli att hantera det. För det handlar också om känslor då för det misstänkte, hur svårt det kan bli att hantera. Men många vill ju uppleva det och också sitta och kanske, för problemet är lite också det är bara sved och verk man kan yrka. Man kan inte yrka någon kränkningsersättning. Nej. Utan det är sved och verk, det heter, som man själv inte blivit utsatt för brottet.
Utan då i egenskap av anhörig, att man har förlorat då en anhörig, så får man sved och verk.
Och det är psykiskt lidande då, för man kan få för fysiskt eller psykiskt, men här blir det ju psykiskt lidande man får för.
Ganska lågt.
Ja, det är lågt. Och dessutom kan man inte få säga så mycket. För ibland kanske då motparten säger, men vi vitsor att det är beloppet för man tar enligt praxis. Och då får man kanske inte säga det man vill säga. För det handlar inte om, det är inte känslor ett mål handlar om. Utan det är ju den bevisningen. Jag tror många kan uppleva en frustration där. Och alla förstår ju det inne i rättssalen, men man måste respektera att man inte får kanske prata direkt till motparten och så. Men jag vet att i Ängla just, ja, fick ju hennes mamma
chansen och möjligheten.
Och jag tror också i det här danska mål, Kim Wall, det var ju en svensk som blev mördad, men jag för mig också att hennes anhöriga, jag tror det, jag är inte helt säker, men det målet också, det är ju så här att, som vi pratade om, vi blev fascinerade, men just det målet var ju så hemskt, att veta att sin dotter är försvunnen och alla spekulationer och det som sker i media, man tänker väldigt sällan på de anhöriga där, hur, alltså deras lidande, får läsa om hur det, liksom, det blir så smaskiga detaljer. Och jag vet, jag var med, tror jag, Expressen TV om det. Det var innan man hittade henne. Och man fick prata om det här och jag misstänkte utifrån den erfarenhet man har såklart att det också fanns en sexuellt motiv. Men det sa jag inte, för jag vill absolut inte förvärra. För jag sa det, men det här för en brottsoffer, man måste också tänka på dem. Men det glöms så lätt i de här morden. Direkt slås det upp överallt. Man bara frossar ju i detaljer. Så att som åsmutträder där vill man också skydda. Kanske säga, men försök inte läsa det, gå inte in på Flashback. Alltså försök liksom bara vara rädd om er själva. Men det är svårt, kan jag tänka mig.
Ja, men absolut. Och sen är ju vi är jurister också. Och vi är inte psykologer. Så att det är ju svårt att hjälpa i den delen. Då får man ju hänvisa vidare att det här behöver du professionell hjälp med. Men det är viktigt att man inte går in och försöker då agera psykolog. För det är ju inte det vi är. Men det är klart, vi är vana att stötta personer i den här utsatta situationen. Men tänker Silvia, när du då var åklagare innan du bytte och blev advokat, då hur var du, hade du den här typen av, jag förstår att du såklart hade väldigt allvarliga relationsärenden. Hur var du att hantera dem? Som då hade kunnat som hade lett till väldigt väldigt hemska konsekvenser för brottsoffret.
Nej, men jag var medhjälpare även i vissa. Jag var inte förundersökningsledare, tror jag inte, i något mord, vad jag minns nu. Jag var med i några misstänkta mord. Alltså man trodde först, vet, man hittar en död person, en kvinna hemma. Så då blev ju ofta, så är det. Då blir man ofta så misstänkt om man är en partner, om man inte riktigt först kan se om det är en olycka eller inte. Det var jag. Men jag har också hjälpt till vid skjutningar och annat. Men som åklagare på något sätt, så då går man in och rent juridiskt på ett helt annat sätt kan ta ställning till det. Jag har också varit med på obduktioner, vilket är ju väldigt jobbigt att hantera. Jag har svårt att titta på bilder, ska jag erkänna. Jag har de här morden, jag mår väldigt dåligt av det. Jag har jättesvårt där. Jag måste jobba med mig själv där för att titta. Jag tycker det.
Och du måste ju titta på dem, för det är ju bevismaterialet.
Och det är jättejobbigt. Så det där, jag har lättare att kunna hantera liksom, på ett annat sätt. Man pratar med människor, man får se det på bilder. Det blir så makabert och det blir liksom, och obduktion var liksom absolut värsta jag varit med om. För att man.
Men var det en del av utbildningen då? Ja, jag förstår. För det måste man göra då som åklagare.
Ja, och jag var med, jag slog lite tufft som aspirant, åklagaraspirant, följde med polisen och det var ju helt fruktansvärt. Det liksom. Men det var samtidigt, det var intressant att se organen, just hur man skär upp en människa och vet, öppnar upp huvudet och så. Alltså,
du fick se det då?
Ja, och det var ju lukten som var det värsta, men jag kommer aldrig glömma det. Sen har jag varit med också i, men faktiskt med mina klienter nu i ett mord, att jag fick se, de fick se kroppen och så, för de kom inte härifrån, de kom hit till, reste, fick gå väldigt långt bort ifrån ett annat land, bara för värdighet att visa deras stöd, för någonstans måste man vara det stödet och klara det. Men jag beundrar ju rättsläkare, herre och obducent, och framförallt tekniker som skär upp kroppar och så, alltså det för mig blir jag, det får man stänga av sig själv totalt, men också våga prata om det, våga erkänna vad man är, alltså att det är en svag, att jag måste skärpa mig, men det är ju väldigt svårt också i rättssalen när man får se de här bilderna.
Absolut, och det är ju också, de som dömer, det är ju människor, alltså det är ändå en juridisk domare och sen är de här nämndemännen, och det är klart att alla vi är människor, och det är klart att man hanterar på olika sätt, men det är ju som de här väldigt grova sexualmålen mot barn, barnpornografi, det är ju fruktansvärt att behöva, ja, se det, men det måste man ju i egenskap av domare. Och det är klart att man kanske inte då väljer ut en speciell domare som hanterar det, men just de här väldigt, väldigt uppmärksammade målen, just mord och med mycket media, då brukar ju det vara en kanske en chefsrådman eller någon som har mycket erfarenhet som tar de målen. Det är ju inte den yngsta domaren på tingsrätten som hanterar det. Och så är det ju med åklagare också, alltså att det blir åklagare som har mycket erfarenhet.
Mm. Ja, och jag tror också man ska prata mer om det, även både domstol och åklagare. För jag tror att man inte kanske alltid vill erkänna att det klarar, men jag vet ju sen notarier eller möjligt som har typ svimmat när, just vid väldigt grova barnpornografibrott och så, för att det blir så fruktansvärt att se. Och det behöver inte vara en svaghet, alla klarar inte det.
Nej, och jag har varit med om en domare som vände sig om, och det var en fruktansvärt grov kvinnofridskränkning, men det var, vi fick lyssna på ljudinspelningar som var helt, som hade då spelats in i hemlighet, och verkligen höra en psykopat förstöra sin då fru och även en liten son då, och verkligen följa med in i det här hemmet. Och den domaren, det var två domare, hon vände sig om och kunde, alltså böjde sig ner bakåt och kunde uppenbarligen inte hantera de här skriken då från barnet.
Har du dömt någon till livstid, Nina, när du var domare?
Nej, men det har jag faktiskt inte gjort. Och när man är då, går under utbildning då till domare, då får man ju döma, ja, det är inte exakt då angivet hur långt straff, men man får ha ganska allvarliga brott. Och jag har dömt i allvarliga brott, men inget mord. Och sen när man är i hovrätten, då dömer man ju tre personer tillsammans. Men jag har ju suttit på ganska många försök till mord som också har blivit långa straff. Alltså det är ju uppåt 8 år, 8-10 år kan det ju bli, beroende på hur allvarligt. Men sen har jag också suttit på ganska många grova just sexualmål som har pågått under lång tid mot flera då. Det var bland annat två döttrar, adoptivdöttrar, som jag liksom aldrig kommer glömma. Och den gärningsmannen då, han dömdes till, jag tror det var 8 eller 9 års fängelse. Det är ganska högt straff för just sexualbrott. Men det är på den nivån, men inget livstid. Och nu är man ju advokat, så nu kommer jag inte döma någon mer i det. Men jag har ju haft också klienter som varit misstänkta för väldigt allvarliga brott, och det är ju klart att det är också en pers att hantera, och de sitter ju ofta frihetsberövade under lång tid, så att där ska ju man vara ett stöd, och det finns också, det är en väldigt stor risk att personen får ett långt straff, och då är det ju väldigt, väldigt viktigt att man har en duktig försvarsadvokat vid sin sida, så man känner ju ett väldigt stort ansvar att man verkligen gör allt man kan för att den här personen då ska få en rättvis rättegång, och att den personens då version ska komma fram oavsett om personen har gjort det eller inte.
Ja, jag har aldrig... Jo, jag vid ett... Det var folkmord vi hade. Då hjälpte jag... Var jag medförsvarare i ett mord. Folkmord. Fast det... Han blir släppt sen. Men under den tiden man... Har en sån klient, tror jag, som riskerar... Om man skulle ha det sen i rätten eller mord. Har någon som riskerar livet. Det är ju väldigt tungt ansvar också på försvararen. Just att hålla upp den här personen. Man riskerar det. Och jag tror mardröm skulle ju vara... Om man skulle ta över det till exempel i hovrätten. Den personen... För såklart får man... Ni säger kanske skulle få 10 år. Och sen ska man ta över i hovrätten och så får han livstid. Alltså, varför det är alltid risken när man överklagar. Att man kan få ett strängare straff om det är så att åklagaren då också klagar på det. Och jag tror kanske inte alla inser det. Och jag tror att det skulle fruktansvärt om ens... om ni klient också får den domen att berätta det. Men om man, jag tror man kanske har förberett såklart klienten på att man inser att risken är stor där att de får det.
Ja, och då är det viktigt att man också är ärlig mot klienten ganska tidigt, att det här är liksom ett av de allvarligaste, eller det här är ett väldigt allvarligt brott, och då finns det väldigt stor risk att du får det här straffet. Bättre att säga det än att det kommer som en chock långt senare.
Det är en väldigt bra synpunkt, för allt handlar ju om att förbereda klienten så bra som möjligt på det, såklart. Även om man jobbar för att de ska bli frikända till exempel, men man måste ju ändå trots allt förbereda på de värsta. Man brukar säga att det är mycket bättre att vara förberedd på det värsta, så man blir positivt överraskad. För det är inte så kul att få det. Man kan ju inte själv ens föreställa sig det, hur det känns att bli dömd till livstid.
Och det är ju det som också, när många är kritiska till det här, och vi har ju haft en del sådana här omvandlingsfall på vår advokatbyrå, men det är just den här ovissheten, att inte veta vad kommer hända med mitt liv, hur länge kommer jag sitta här, alltså att kunna får du så här 25 år, eller du vet, ja, du sitter de här åren, då kan man på något sätt ställa sig in på det, men just den här ovissheten, det är ju det som alla säger är absolut jobbigaste, och när du väl får en omvandlingstid, då kan du också påbörja permissioner, alltså mer att du sover borta, så att man på något sätt vänjer sig in i en återanpassning till livet. För han, den här Leif Axmyr då, som kom ut när han var 78 år, suttit större delen av hans liv då i fängelse, alltså för honom då att komma ut, att ens ha en bostad, att gå och handla själv, alltså ha ett bankomat, alltså det är sådana saker som man då inte haft på över närmare 30 års tid. Det är klart att man behöver ju hjälp för att återanpassa sig till samhället.
Mm. Och det tror jag kan vara ganska svårt. Alltså bara få bestämma själv plötsligt allting. Det är jättesvårt att göra det. Alltså att känna den frihet, att njuta av det till en början. Sen såklart gör man ju det.
Men... Och sen ensamhet. Alltså om man kanske inte har familj och alla har vänt en ryggen. Plus att vissa måste ju också byta identitet för att man är så pass känd. Så att man på något sätt, hatet finns fortfarande kvar eftersom det har varit så uppmärksammat. Så det är klart att det här är ju människor och många, det kan man ju säga, att många under den här långa då anstaltsvistelsen får ju nya insikter, och många av de här morden sker ju alltså under kanske alkoholintag, eller att det är snabbt skeende, och många ångrar sig ju efteråt och mår väldigt dåligt över det här, och många blir ju kristna och kommer in i den, får hjälp, får den här andliga dimensionen och får ett helt nytt liv under anstaltsvistelsen, så det kan man ju se.
Ja, men det är intressant just om man tar de här relationsmorden, det visar att de skiljer sig lite från andra gärningsmän, att de är sällan påverkade, utan det är något helt annat som styr, och därför är just kanske återfallsrisken så stor i
de målen. Och
det
kan man ju se, att väldigt många återfaller när de väl kommer ut.
Verkligen.
Och ganska allvarlig brottslighet.
Och jag kommer ihåg ett mord som jag tror många tycker är bland de mest värsta och utdragna morden, det kallas bastumordet. Det var ganska nära där jag växte upp också, en man som stängde in sin fru i bastun, alltså hon dog i bastun. Och han är stängd för fönstret någon vecka eller innan, så ingen skulle... Alltså,
hon kvävdes då på något sätt?
Alltså, kvävdes, deras hund låg också, och hennes son hittade henne sen på natten. Men han har också liksom spikat för fönstret så ingen skulle höra hennes skrik, för hon var på hjälp. Alltså, det är så fruktansvärt. Jag försökte leta den domen, den finns inte, den är typ från 80-talet, men han blev ju nämligen släppt. Alltså han kom ut. Jag kan inte förstå, för det är väl bland de mest vidriga och långdragna. Tänk den dödsångest du känner, dör i en bastu. Mm. Så fruktansvärt vidrigt mord.
Det är nästan helt sjukt att kunna förstå och sätta sig in i hur det kan ske. Och just de här tortyrliknande fallen. Det är unga barn, blir extremt illa behandlade. Och jag läste också om ett fall där en kvinna hade blivit inlåst i 126 dagar och torterad på alla möjliga sätt. Den här mannen hade hällt olja över henne och också låst in henne. Och till slut hade hon dött av sina skador. Och det är också ett av de värsta, vad ska man säga. Det är lite liknande den där bastun.
Det är fruktansvärt. Så här brukar man faktiskt visa som jobbar med det här. Det är verkligheten överträffar nästan alltid sagan och inte tvärtom. Ja, men nu återgår till det här som hände i Stocksund. Vad tror du om det här förvar, så att det var ren avrättning som jag förstod.
Ja, och det var ju då 7 skott och det var i huvudet, och det här var då inför barn också och frun tydligen. Nu vet, det här är ju liksom rykten som florerar, och det är ju omständigheter som är försvårande. Så att det finns ju möjlighet att det här skulle kunna, och då på öppen gata och liksom där mycket människor, alltså, och också den omständigheten om andra personer, om det fanns risk att andra skulle bli träffade. Så att i det fallet skulle det absolut kunna bli livstid. Det tror jag. Men det är ju, det återstår ju att se om man ens griper. Nu är tre gripna här, men man vet ju inte om... Och den här typen av brott är ju också väldigt svåra. Det är svårt att hitta gärningsmannen. Nu var ju i och för sig tidpunkten och att det var mycket folk. Det gör ju att möjligheterna för polisen att gripa rätt person, det är ju större. Och man kan ju se att de här skjutningarna, de har ju ökat i vissa områden runt om i Stockholm i vart fall, och även i Malmö och Göteborg. Och jag tror att vi kommer se en straffskärpning framöver, just för att det är på något sätt allmänheten ser så allvarligt på det här.
Ja, och framförallt då när man, jag tror också just som du säger, att man gör det i på ett område där det liksom inte sker, alltså att veta att det inte är inomhus, alltså det är risken också att andra, så att det är ju väldigt allvarligt att man, det kommer närmare medborgarna på något sätt, och det har man ju tagit upp i flera andra mål också, bland annat Göteborg, varit på öppen gata. Precis. Och Malmö och så. Så det kommer vi säkert prata mer om. Jag tror också vi kommer ju, för nu under hösten så kommer vi ha en hel del gäster och som vi kommer intervjua, bland annat kommer vi ta in brottsutredare och vi kommer, ja, alla möjliga personer som vi kommer ge er ännu mer kunskap utifrån hur de till exempel har jobbat med mord. Och så att ni kommer, så skicka gärna, eller mejla heter det, frågor som ni vill att, och förslag på gäster om ni vill att vi ska fråga, eller vilken typ ni vill att vi ska.
Ja, men precis, vad ni är intresserade av, till e-mailadressen
brottskratt och tarar är det ju @gmail.com. brottskratt och tarar @gmail.com. Och fortsätt gärna att recensera oss och skriv recensioner. Vi tycker det är jättekul att läsa.
Ja,
det är så kul att ni följer oss. Så tack för idag.
Ja, tack så mycket, så hörs vi nästa vecka. Hej då.
Hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.